Sveriges Radio.
Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig David Druid.
Och med Katrin Zimmerman.
Ja, hej.
Hej.
Vi är kvar i Almedalen.
Ja, och du har en helt ny outfit. Alltså, jag har aldrig sett dig så lättklädd.
Ja, okej. Okay. Det låter som att jag sitter här i string.
Ja.
Och en mankini alltså.
Ja.
Ja, det är riktigt tråkigt. Jag har shorts och kortärmat skjorta.
Jag vet.
Men det var ju väldigt varmt idag.
Ja.
Det gick inte att springa runt i jeans längre.
Är det här ett sätt som du gled in? För det är ju matchande shorts och skjorta som du bara gled in i en butik och köpte. Eller hade du packat med dig det här sättet hemifrån?
Nej, jag har ett liknande. Men jag hade inte tagit med det. Så att jag visste vilken butik jag kunde gå in och snabbt roffa åt med det. Jag är inte en sån klädköparkille. Jag hatar ju tyg.
Ja.
Jag gillar inte att ha med det att göra riktigt. Och är man i en hel butik, så, i klädbutik, så är det fullt med tyg. Och då får jag liksom klaustrofobiska, så svårt att andas känslor.
Just det.
Så jag ofta så pekar på en skyltdocka och vill ha det.
Mm.
Så att jag slipper gå runt och liksom
så att det
fippla.
Ska gå fort.
Ja.
Och inte behöver ta i grejerna.
Nej, jag ungefär så.
Men hade du bara en plastkasse som du hade din packning i? När du
nej,
åkte dit
nej, nu har jag ju en skinnväska som du står mitt namn på. Ingraverat.
Alltså, det händer så mycket grejer.
Moving on up.
Vi är i Almedalen, ja, på en utomhusscen vid Sveriges Radios baracker. Vi kanske ändå måste säga det i det här avsnittet. Mm.
Har förkortningen Almis etablerats?
Jag har inte hört någon referera till
ingen,
Almis.
Ingen har sagt det, nej.
Har du försökt etablera det?
Nej, men jag försöker i och med att jag lyfter det på det här sättet.
Mm.
Ja.
Nej, vi kan
så får
testa
vi se till
lite
nästa år,
ja,
om det blir Almis eller inte. Vet du, jag tänkte faktiskt att vi drar in Lova Olsson och Moa Wallin redan nu i studion.
Mysigt.
Oj, vad snabbt det gick.
Sprang upp.
Ja, ni...
Hej.
Sprang upp på scenen, verkligen. Hej. Jo,
hej.
För mitten av veckan så spelade vi in ett extra avsnitt. Och då fick vi höra om Moa Wallins fruktansvärt tragiska, patetiska första dag här i Almedalen.
Dina ord.
Ja, jag kanske inte reciterade perfekt då. Men det var ju så att det inte var allt för lyckat på ett mingel.
Exakt. Jag råkade ju bli fimpad på.
Nej, inte bara fimpad. Utan bränd på.
Av en cigarett.
När du säger fimpad på, då låter det ju som att någon har stått och tryckt in glöden i din hals.
Med tanke på att jag har ett stort sår och blåsa här på halsen, så var det ju i princip det som hände.
Ja, det kanske var precis det som hände, ja, i och för sig.
Mm.
Och det tog ju inte slut där heller.
Nej, eländet fortsatte ju med att den enda personen som var där för att trösta mig var Jan Emanuel. Och
ja,
jag betedde mig märkligt även inför honom då, genom att hälla en drink över mig själv.
Ja, just det, precis. Och i och med det så fick du också så, ja, det var inte meningen då, men någon slags psykologiskt övertag på grund av att du fick honom kanske ur spel, för att inte han var beredd på att en människa beter sig på det här sättet.
Han blev rädd för mig, ja.
Ska vi höra vad han har att säga om hela situationen?
Hjälp.
Det roliga i det hela, det är att hon blir bränd på halsen,
ja,
och, så tar hon sitt glas och bara häller på bröstet. Det finns inte, det är en decimeter emellan ditt brännsår och din bröst, men du häller det på bröstet.
Jaha, okay.
Ja, så det var ju, jag försökte nog träffa, men ja, och det gjorde att jag blev så här, vad gör jag nu? Alltså jag som gentleman, jag kan inte börja torka det här, för det kommer bli asaknasigt. Och jag tänkte ska vi inte ta en isbit och sätta på halsen istället?
Nej.
Men då, det blev en väldigt, det blev en underlig stämning.
Vad gick genom huvudet där? Eftersom du liksom, det är väl lite mycket som får dig, känna dig som att du vacklar mentalt.
Fick mig ur balans, det måste jag ju säga. Det var ett väldigt effektivt sätt också.
Och vilket psykologiskt övertag.
Ja, verkligen. Nej, men ofta är det ju så att man kan förstå, nu borde jag göra det här. Mm. Men liksom, nej, nu vet jag också inte hur jag ska bete mig.
Om du träffade Moa igen, tror du att du skulle bli nervös då?
Ja.
Jan Emanuel springer runt här i den här lilla staden Visby och är alltså livrädd för dig efter hela den där situationen.
Ja, Visby är inte stort nog för både mig och Jan Emanuel.
Nej.
Och det är han som får gå.
Nej, precis. Och om du träffar på honom igen, hur kommer du bete dig då?
Men jag kan ju bara, om jag bara gör ett snabbt utfall mot honom, så kommer jag använda.
Ja, du behöver bara göra en sån,
ja,
en sån grej. Ja, vad roligt då.
Mm.
Det är lite som så här Pinky and the Brain. Kommer du ihåg den tv-serien? Att det var en stor råtta och en jätteliten råtta, tror jag det var. Och den lilla råttan var den smarta. Och han bestämde liksom över den här uppenbart mycket större, starkare råttan eller någonting.
Ja.
Ja.
ny duo i stan.
Ny duo, precis.
Också att jag tror att det här kommer ge dig oanade möjligheter att vidga liksom möjligheterna att sätta skräck i andra.
Vet ni vad jag känner? Jag känner att jag har straight cred för första gången i livet.
Hur känns det då?
Nej, men så bra. Nu är ju möjligheterna oändliga. Min makt sträcker sig ju över hela Gotland.
Ja, man kan bara ju bli berusad av en sån där makt.
Ja, det är jag. Inte bara av det, men...
Också när ni kommer tillbaka till Stockholm, tror jag. För då är ni ju båda i den större staden.
Ja.
Och du kommer kunna använda din nya street cred.
Det här är ju hur bra som helst.
Ja. Ja, men då vet vi i alla fall relationen Moa Wallin och Jan Emanuel. Vem som äger vem, så att säga.
Det vet vi verkligen.
Ja.
Moa aldrig varit nöjdare.
Ja, ska vi gå raskt in i veckans politiska ämne?
Ja, bara Lova, hur mår du?
Ja, just det. Hej, Lova.
Hej.
Hej.
Hej. Jag mår bra.
Ja,
stabil.
Ja, men det är något, känner jag. Det är liksom inte... Igår hade du klipp i steget och det fanns liksom en hög positiv energinivå. Idag är energin en annan.
Ja, jag är lite utmattad efter att ha ägnat förmiddagen åt ett av de ämnen som jag tycker är mest svårhanterligt på jordklotet. Kärnkraften.
Ja, den är bökig.
Ja, den är bökig.
Det spelar ingen roll hur mycket du läser in på det. Den är fortfarande bökig.
Ja, och jag har inte läst in mig så mycket på kärnkraften. Ska jag villigt erkänna.
Ja.
Och Tidöpartierna hade pressträff om det idag. Med Ulf Kristersson i spetsen.
Och du gick dit, inte ett ont anandes, om vad det var de skulle presentera.
En socialdemokrat sa faktiskt till mig igår att det är något om kärnkraften. Som hon hade hört från regeringskansliet. Så att redan där började jag känna inte bra.
Det var därför du gick hem först från minglet.
Ja, jag lämnade minglet.
Men var det så att man drar sig lite då kanske för att ställa frågor som kanske man behöver ställa på en sån presskonferens? För att man är orolig och ser dum ut?
Så kan det vara. Jag ställer ju väldigt sällan frågor i plenum. Men här var det bra frågor på den här pressträffen, så man blev oerhört uppdaterad. Och de här fyra personerna sa också som man faktiskt förstod.
Okej, okay. Men du är redo för att åka hem och ta det lite lugnt?
Ja, korrekt. Okay.
Vad är det första du kommer göra när du kommer hem?
Ja.
Slänga dig i sängen bara och sätta på tv.
Ja, kan jag göra.
Kolla på någon reality-serie.
Ja, men de är ju ganska lågsäsong nu, va?
Ja, det är ganska lågsäsong. Vad har du så fram emot?
Inte mycket.
TV-mässigt då?
Nej, det är inte mycket.
Vad vill du titta?
Eftersom jag inte tittar på VM.
Nej, du tittar inte på VM.
Så då är det lågsäsong för mig.
Ja, då blir det bara testbild. Jag förstår.
Men vi kanske kan göra det gladare nu. För vi går in på ett ämne som du behärskar till fullo.
Och bryr mig om.
Ja, så att du ska få briljera återigen. Det handlar nämligen om att de första valmanifesten har kommit. De blir bara längre och längre och längre. Innan vi går in på det bara, så kanske du bara ska sätta vad valmanifest är.
Det är helt enkelt ett dokument med löften, alltså utfästelser om framtida ageranden som ett politiskt parti tänker genomföra under den kommande mandatperioden om de får väljarnas mandat. Vi vill, eller vårt mål, det är ju klassiska formuleringar, tydliga prioriteringar inom en rad olika områden. Och ett tips till er som kanske inte har bestämt er än för vad ni ska rösta på. Då är de här valmanifesten på riktigt en väldigt bra guide. Om man är osäker då särskilt. Och de är lätta att hitta på partiernas hemsidor. Och för egen del så är jag på riktigt galet förtjust i valmanifest. För det är otroligt bra dokument att veta. Det här är reformer som är på gång framåt, alltså efter valet då primärt. Det här har de gjort, det här har de inte gjort. Det är ju framförallt det som politikerna då alltid ställs till svars för under mandatperioden. När kommer det här och varför har ni inte levererat?
Men hur specifika är de?
Olika specifika, men ganska tydligt får man veta vad partierna vill göra. Det finns ju ett klassiskt exempel från början av 90-talet apropå hur tydlig man är. Då var Ingela Thalén, hon socialdemokrat, socialminister. Och hon pressades på varför partiets löfte i valmanifestet om att bygga ut föräldraförsäkringen inte hade verkställts. Och då sa hon, det är ett löfte. Att det är en målsättning som vi lovar att ha ett mål att arbeta för. Det där blev ju legendariska ord. Och sen dess tror jag att de har blivit tydligare i sina valmanifest.
Men Centerns valmanifest innehåller, jag är tvungen att läsa innantill för jag har svårt att nästan tro på siffran, innehåller 328. Jag upprepar, 328 vallöften. Är det här någon slags rekord?
Jag vet inte om det är ett rekord, men det kan faktiskt vara det.
Ja, det kan ligga på den här siffran.
Nej, alltså jag vet inte om något parti någonsin har klott det.
Nej, okay.
Men det är jättemånga vallöften.
Ja.
Och hela valmanifestet är på 96 sidor.
Vad skulle du säga att det brukar ligga på? Alltså mellan tummen och pekfingret.
Ja.
Hur mycket är det här jämfört med vad genomsnittet är?
Jag kommer till exakta siffror.
Jag backar.
Du kan kalla mig sifferkung. För jag har total koll på det här.
Jättebra.
Ja.
Jag vill höra allt.
Ja, för några konkreta löften som Centerpartiet har då i detta valmanifest. Det är sänkta arbetsgivaravgifter. Det är ju en klassisk hjärtefråga. Mm. De vill höja barnbidraget för ensamförsörjande föräldrar. Och de vill ha fler poliskontor. På pressträffen när det här valmanifestet presenterades så var det en del fokus på antalet vallöften.
Alltså 328 punkter är väldigt mycket. Vad är viktigast?
Viktigast är ju, det är viktigt att ha en helhet. Vi vill väl vara ett parti som kan ge väljarna svar på många frågor om hur vi vill se samhället. Men det är klart att, som det står här, jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela landet. Det är ju de centrala frågorna för Centerpartiet och kommer fortsatt vara.
Så där pekar hon ju ändå ut några som väl verkar vara mer prioriterade. Även Liberalerna, som ju har det tufft i opinionen, har presenterat sitt valmanifest som pryds av en bild av partiledaren Simona Mohamsson. De var först ut den här gången med att komma med sitt valmanifest. Och det är 99 löften i det. Det är också många, skulle jag säga. Mm-hmm. Forskning från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet visar att riksdagspartierna faktiskt avger allt fler löften i sina valmanifest. I valet 1991 gav de tillsammans totalt 371 löften. I valet 2014 så kom det 1848 stycken vallöften. Det kan vara värt att poängtera också att statsvetaren Elin Naurins forskning, den har visat att partier som hamnar i regering uppfyller faktiskt en mycket hög andel av löftena i sina valmanifest. Mellan 80-90% tror jag att hon brukar säga.
Finns det inget tak? Får man komma med hur mycket löften som man vill?
Ja.
Aha.
Det blir väldigt mycket att plöja då om man vill orientera sig.
Ja, det är såklart att det blir det. Centerpartiet gav då 1991 53 vallöften och i år alltså 328. Och då kanske ni frågar, varför ökar antalet vallöften? Varför?
Varför ökar antalet vallöften? Varför?
Det finns flera orsaker. Jaha. Enligt forskningen. Men till exempel så har väljarna blivit mer rörliga och mindre trogna. Det är ju välkänt. Så partierna måste pinpointa nya potentiella väljare och behöver konkreta förslag. Alltså fler sådana som kan locka på många fler områden. Det är en förklaring.
Men du, förr i tiden då? Om vi hoppar tillbaka till början av 1900-talet. Innan de här rekorden började slås.
Jag har letat fram faktiskt två gamla valmanifest. De har samlats ihop av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Jag har tagit ett från Socialdemokraterna och ett från Moderaterna. De är inte alls lika konkreta som idag, skulle jag säga. Men det är mer text och alltså inte lika tydliga kärnfulla vallöften. Socialdemokraternas dokument i riksdagsvalet 1908, det heter Valmanifest till Sveriges arbetande folk. Och där varnar partiet för den klassegoistiska och ansvarslösa högerpolitiken som lättsinnigt sätter den lugna samhällsutvecklingen och vårt folks framtid på spel. Och den stora frågan för Socialdemokraterna i det här valet, en av de stora frågorna, det var att avvärja ökade militärbördor. Socialdemokraterna står där, de går till kamp för fred och folkförbrödring och för folkupplysning och andlig frihet bland annat. Det här var då 1908. Några år senare i riksdagsvalet 1921, då kallar Allmänna valmansförbundet, det är ju föregångarna till Moderaterna, sitt valmanifest för valupprop till Sveriges folk. Och ett av de områden som partiet fokuserar på, det är faktiskt jobben. De varnar för vänstern och sin sida, bland annat för det brådstörtat genomdrivna långtgående förbudet mot längre daglig arbetstid än 8 timmar. Mm. Det här tycker de inte är bra, för det är en fara att en ungdom växer upp och fostras i uppfattningen att arbetet är ett ont som bör nedskrivas till det minsta möjliga medan njutningslivet frodas.
Några nya ord till din ordlista?
Njutningslivet.
Till exempel.
Ja.
Du har käbbel, lyss.
Ja. Och nu också.
Njutningslivet.
Njutningslivet. Vissa grejer kan man ju känna igen lite grann fortfarande.
Absolut, absolut. Ja. Och man kan också känna igen, i det här valmanifestet då från 1921, så kritiseras skatterna, vilka med förkrossande tyngd träffar flit och sparsamhet. Hade också kunnat stå idag.
Ja, det hade kunnat stå idag.
Om det var, hade varit en socialdemokratisk regering som de ville invända mot.
Man kanske skulle använt ett annat ordval bara.
Ja.
Ja. Men man gillar ju att höra det här gammelsvenskan lite grann.
Jag vill skjuta in ett nytt ord till vår Almedalsordlista.
Ja.
Jag gick förbi Douglas Thor på en scen igår och hörde honom säga dödsmord.
Oj! Mm. Just det, de orden, ja. De har man inte riktigt haft ett specifikt ord för.
Precis, de orden som ligger i dödskategorin.
De som leder till död.
Exakt.
Ja, det är dödsmord.
Mm. De orden som orsakas att dö.
Ja.
Ska vi bara begrunda det en stund? Låta det sjunka in.
Sitta tyst här. Ja.
Finns det några valmanifestlöften genom historien som du säger liksom sticker ut?
Vi kan gå tillbaka då till valrörelsen 1979. Då bjöd den dåvarande moderatledaren Gösta Bohman in journalistkåren till sin sommarstuga på ön Sundskär. Den är ju väldigt känd, hans sommarstuga. Han visade upp där sitt utedass. Och så berättade han att han på grund av olika lagar och regleringar som fanns i Sverige då inte fick tömma det själv, utan han behövde anlita någon som gjorde det. Journalisterna fick också provsitta det här dasset. Yes. Och det...
Vill man det? Hade du gjort det? Du är ju journalist.
Nej, jag hade inte gjort det.
Om du var hemma hos, säg, inte sittande då, men Göran Hägglund. På hans sommarstuga, och han erbjuder dig att provsitta hans dass.
Nej.
Men hur säger du det på ett trevligt sätt?
Ja, jag säger att jag inte har tid.
Ja, men du är ju där för att liksom göra ett reportage.
Jo, men det är just dasset kommer jag inte ha tid med.
Okej.
Ja, inte där, och inte att sitta i alla fall.
Nej.
Ja, nej, det hade jag inte gjort. Men och det här betygsattes också av någon kvällstidning. Det fick getingar och plus, tror jag.
Okej.
Du hade ju varit tvungen att gömma dig då.
Ja.
Alltså, medan de andra provsatt.
Ja, det är sant. Mm. Det är sant. Men det här fick stort medialt genomslag. Och det här utedasset blev en symbol för byråkratin i Sosse-Sverige med moderat vokabulär. Hela valmanifestet sen hade parollen framtid i frihet. Det vill säga att medborgarna själva ska få bestämma över sina liv, sin vardag och sin egendom utan onödig inblandning från staten. Och valet 79 blev faktiskt en historisk framgång för Moderaterna. De blev då det största borgerliga partiet. Sen kan man också ge bonusinformation.
Lovas bonusinformation.
Nu är jag redo.
Då går vi tillbaka. Det blev så exalterat.
Ja.
Alltså bara kastade det.
Ja, men det kändes som att vi hade liksom packat ner och tagit med Moas bonusinformation gingen till Gotland, och nu fick vi höra den här.
Ja, och vem har packat ner den?
Det är Tjuka.
Ja, precis. För då kan vi gå tillbaka till valet 1970, när det skulle vara det. Då presenterades Socialdemokraternas valmanifest den 11 augusti. Och det var då partiledaren Olof Palme, inte så otippat, som gjorde det. Och hör och häpna, han gjorde det i Kramfors.
Vi ska be oss till Kramfors, där Socialdemokraterna alltså idag presenterade ett valmanifest med partiets program för de kommande 3 åren.
Vårt mål är att förbättra det kontanta stödet till barnfamiljerna under 3-årsperioden, ska vi göra. Men hur långt vi kan gå, det kan vi idag inte bedöma.
Men det är ändå ett konkret löfte som ni ger här. Hur mycket utav det här valmanifestet är annars konkreta löften och hur mycket är önskningar?
Det ger riktlinjerna för vår politik. Vi har varit försiktiga med att strö löften omkring oss. Vi har velat ange riktningen för vår politik.
Googlade du valmanifest och Kramfors eller?
Nej, det gjorde jag inte, men det kom upp ändå. Det bara kom till mig.
Kanske ska säga till oinsatta lyssnare att du har då bakgrund i Kramfors.
Ja, exakt. Ja. Om det inte framgick.
Om det inte har framgick.
Nej, exakt. Nej, precis. Nej.
Jag tänker att vi rusar vidare. För Moa, du har ju med dig en spaning även denna vecka.
Mm, det stämmer. Och tyvärr så handlar den om kärnkraften, Lova.
Men jag är tvärtom ofantligt glad att du tar dig an kärnkraften. Jag tänker ibland att det är för lite av den frågan, energifrågan här i podden. Men det har ju blivit din nisch. Ingen är gladare än jag.
Mm, jag ska inte förklara så mycket idag. Tack och lov. Men det har ju varit en stor fråga den här mandatperioden vid sidan av brottslighet och invandring. Och KD var ju som väktaren redan under valrörelsen 2018. Och de har förklarat deras framgångar i det valet med att det var väldigt lyckat att börja driva frågan om kärnkraft. Och sen efter det så har ju det blivit Ebba Busch käpphäst. Hon blev energiminister 2022. Socialdemokraterna har ju svängt från att vara emot kärnkraft till att alltid ha varit före. Regeringens löfte för mandatperioden var ett spadtag i marken för ny kärnkraft. Så det har ju då naturligtvis varit en lång följetong om huruvida de ska lyckas bygga kärnkraften eller om det skulle sluta i ett misslyckande. Och det har i synnerhet handlat om begreppet första spadtag som jag har fått hela det svenska folket att engagera sig i en nästan filosofisk diskussion om vad ett första spadtag egentligen betyder. Vi var ju många som trodde att ett första spadtag betydde att spaden bokstavligen sattes ner i marken. Men under den här mandatperioden så har vi fått veta att ett första spadtag också kan vara en detaljplan från Vattenfall. Eller att sätta spaden i marken för en reaktor som drivs av el, inte uran. Och därför inte en kärnreaktor. Men ändå kan räknas som ett första spadtag för kärnkraften.
Ett litet spadtag för det här projektet. Men ett stort kliv för Sveriges...
Och det är en komplicerad fråga, det måste man ju verkligen ge dem. Men användningen av spadtagsmetaforen har, som man kanske skulle kunna tro, inte gjort den enklare att förstå. Utan tvärtom så har det gjort frågan mer förvirrande och mer filosofisk. I 30 minuter i våras så fick Ulf Kristersson frågor om just det första spadtaget när det ska byggas ny kärnkraft.
Sen förstår jag att det är väldigt många olika spadtag. En del är ganska fysiska, andra är väldigt så här, de är administrativa.
Administrativa spadtag.
Precis, det finns också flera sådana första spadtag.
Just det, underkategorier där också.
Ja,
okej.
Exakt.
Det här behöver man nästan ha liksom på ett papper laminerat i bakfickan så att man kan ta fram och titta på när någon säger det. För man kan ju inte ha koll på alla de olika sorters spadtagen, verkar det som.
Nej, precis. Och sen måste man också klistra dit fler och fler papper. För det tillkommer hela tiden fler definitioner av vad som är ett första spadtag. Det
blir sånt som en stor mosaikvägg som seriemördare har hemma.
Ja, för ytterligare ett problem är ju nämligen då vem som ska ta det här bildliga eller bokstavliga spadtaget. Så här sa Carl-Oskar Bolin på en pressträff.
Det är ju inte regeringen som tar spadtag, utan ambitionen är att vi ska få ny kärnkraft.
Det är inte regeringen som tar spadtagen.
Nej.
Det är ambitionen.
Precis.
Ja.
Mm. Frågor?
Många.
Spadtagsbegreppet har liksom blivit så flytande att det inte ens är säkert att det går att se ett spadtag med blotta ögat längre. Så här sa Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
Jag kan inte bedöma när man kan se ett första spadtag.
Men det förstår man ju.
Ja,
eftersom vem vet när ett administrativt spadtag tas?
När det har skett administrativt. Alltså,
ja.
Ja, antar jag. Alltså,
det är klart att man inte kan gå i god för att man vet när det sker.
Men är spadtag nya 6-7? Alltså man vet inte, man kan alltid använda det i alla olika sammanhang.
Ja, just det.
Och ingen vet riktigt vad det betyder.
Precis. Ja. Vi måste börja med någon slags gest varje gång vi har någon säga första spadtag. Får vi göra så?
Den kanske.
Det blir jättebra.
Så här,
man kommer se
6-7.
Oss i publiken nu på partiledartalen göra den gesten. Och jubla när de säger spadtag.
Jag ska börja använda det lite diffust i olika sammanhang.
Ja, ja, men det är jättebra.
Se om du kan starta en trend. Den sprider sig globalt.
Så spadtaget sagt av dig.
Mm. Barn över hela världen blir som galna när de har trycket första spadtag. Tidigare i veckan samlades ju Tidö här i Visby och höll en pressträff om att de har klubbat ett avtal med ett kärnkraftsbolag. Där staten går in som ägare i kärnkraftsprojektet. Staten kommer framöver äga 60% av bolaget som ska bygga nya reaktorer på Ringhals. Och då undrar ni kanske vilket spadtag i ordningen som det här är.
Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
Hoppsan! Eskalering!
Ja.
Verkligen! Och jag tror inte att den här grävskopemetaforen bringar den klarhet som Kristersson kanske tror. Jag misstänker att vi i fortsättningen kommer prata om vad som räknas som en grävskopa. Det är det vi har att vänta nu.
Ja, just det.
Så vi har gått från spadtag.
Ja.
Och nu har det blivit förbrukat. Så nu kommer det bli första grävskopan. Vad är egentligen en grävskopa?
Ja, grävskopan sker ju långt efter det första spadtaget är gjort i alla fall.
Ja,
men för det kan ju ske administrativt. Men jag vet inte om det första grävskopetaget kan ske administrativt. Eller om det bara är fysiskt.
Alltså om det första spadtaget kan ske administrativt.
Ja.
Vad är det då som hindrar det första grävskopetaget från att ske administrativt egentligen?
Jag har ingen aning, Mo.
Nej, men det här är en följetong.
Det här
kommer fortsätta.
Det kommer inte lägga sig.
Nej.
Ja, men tack så hemskt mycket Moa Wallin för det.
Tack.
Det är dags för veckans fråga.
Ja, det är Elias i Paris som har mejlat druidsimmerman@sr.se och han skriver: hej, tack för ett bra program som jag brukar lyssna på när barnen har fotbollsträning ute i Paris förorter på helgerna. Nu till min fråga. Här i Frankrike har kulturministern en av de tyngre och mer prestigefyllda portföljerna i regeringen. Men i Sverige har den inte till synes samma tyngd, prestige eller för den delen budget. Är det så? Och i sådana fall, varför? Sen kan du få ta avslutningen, Moa, eftersom du är på nivå 56 i språkappen. Och jag bara är på 39.
Jag kommer inte prata franska inför publik. Och inspelad.
Då tar du den, David.
Merci beaucoup. Ett bonne journée. Ja, det är väl nailad det.
Ja.
Var rötter du i Frankrike eller?
Ja, jag har släkt och vänner där, så vi är där varje sommar, så det är inte så konstigt att det ligger så lätt för mig.
Nej.
Ja.
Är det ditt första språk?
Oui.
Jag hade faktiskt inte koll på att posten som kulturminister står så högt i kurs i Frankrike. Men här är det ju inte den tyngsta portföljen. Det svaret får man oavsett vem man hör sig för med. Så Elias verkar alltså ha gjort en helt korrekt spaning från Paris. C'est très bien, n'est-ce pas?
Mais oui.
Mais oui.
Tre stycken bra.
De fem viktigaste statsrådsposterna i den svenska regeringen, det anses traditionellt sett vara statsministern plus finansministern, justitieministern, utrikesministern och försvarsministern. De är ju alla också departementschefer. Och det betraktas helt enkelt som de mest centrala ansvarsområdena oavsett vilka partier som sitter i regeringen. Därutöver har ju partierna egna hjärtefrågor som de prioriterar när en koalitionsregering ska bildas. Som att Liberalerna satsar på att få skolministerposten och Miljöpartiet en klimatministerpost. Men inget parti skulle jag säga har idag kultur som topp ett. I en intervju i DN så får den moderata kulturministern Parisa Liljestrand faktiskt till och med frågan: hade du hellre varit minister över ett annat politiskt område? Det hade väl ingen frågat justitieminister Gunnar Strömmer eller försvarsminister Paul Jonsson. Parisa Liljestrand, hon brister ut i skratt, står det i DN, och så säger hon: det är jättesvårt att spekulera så. Min samlade erfarenhet från den kommunala nivån, där man måste orka kavla upp ärmarna och fatta jobbiga beslut, har hjälpt mig i den här rollen. En annan ministerroll, nej, där har jag inte ens varit i tankarna, säger Parisa Liljestrand. Och hon vill också gärna fortsätta som kulturminister efter valet om hon får frågan av Ulf Kristersson. Det vore en ära att få tjäna Sverige i 4 år till. Så att det är ju inte någon svarte petter att vara kulturminister, om någon nu trodde det.
Det är ändå en ministerpost.
Det är ändå en ministerpost, exakt. Även Miljöpartiet har sagt att de är sugna på det uppdraget om de rödgröna partierna vinner valet.
Men skulle man inte, om Tidö blir största block, kunna tänka sig att Sverigedemokraterna skulle kunna vara intresserade,
absolut,
av den posten?
Det skulle de kunna vara, och det har ju också spekulerats. Alexander Kristiansson är ju deras kulturpolitiska talesperson, och ja, han är nog rätt sugen på att den posten ska gå till SD, ja.
Ja, det var väl ett jättebra svar till
Elias.
Elias i Frankrike. Och är det så att han kommer få någonting för det här, Lova?
En tygkassa.
Ah,
det blir skicka till Frankrike, det är coolt.
Ja, det är lite häftigt.
Det blir väldigt bra.
Ja, ja, man kan få en tygkasse om det är så att man skriver in till druidzimmerman@sr.se och ställer en inrikespolitisk fråga. Högt som lågt, vitt som brett. Det är någonting vi uppmanar folk att göra. Jag tänker så här, att vi kan väl runda av allihopa, för det här är ju det sista avsnittet vi spelar in i Almedalen. Vi bara ha liksom en summering, 3 ord, hur ni har uppfattat den här tiden tillsammans här i Almedalen. Moa?
Om du ska ställa en fråga när man ska svara med 3 ord, ja, då måste du be mig om det på förhand.
Ja, okej.
Okay. Jag kan sammanfatta med 1 ord.
Med 1 ord istället?
Då strakt. Det.
Strakt, ja, precis. Ja,
nej,
det tycker jag
var bra.
Ja, det är väldigt bra.
Strakt.
Ja, Lova?
Jag säger top notch. Nej, det var 2. Ja, man fick säga 3 ord.
Ja.
Och jag sa 2. Top notch säger jag. Då har vi 3 ihop.
Okej, okay, 1, 2 och så får vi se om du klarar
jag
av.
Jag skiter i din regel. Ja. Utan jag tänkte att det som var roligt var att jag mötte Jakob Forssmed som hade lyssnat på podden.
Ja, just det, för vi pratade om hans låt som han hade släppt.
Ja, han kom fram, skakade min hand och sa, jag nailar den.
För Katrin blev ett så stort fan av låten.
Utan att ta partipolitisk ställning.
Ja, ja, absolut. Ställa. Musik är musik.
Mm. Och men det var ändå roligt när han citerade mig.
Ja, okej. Okay.
Eftersom det var så jag uttryckte det.
Kommer inte ihåg vad jag sa, men tror att han kommer fram till mig och tagit i hand.
Jag vet inte, du hånade väl mig för att jag sa att han nailade.
Ja, jag sa väl bara att han kanske inte nailade. Jag sa inte något mer negativt så. Jag skulle säga att det varit trevligt, kul och lärorikt. Det var väl ändå bra ord, var det inte det?
Pratar du om att träffa oss eller pratar du om Almedalen? Ja, eller vårt allt?
Både och, trevligt, där är ni involverade.
Okay, ja.
Kul också lite grann.
Ja, lite.
Lärorikt, det har jag lärt mig mycket runt omkring.
Ja.
Men även ifrån er såklart. Ja. Så, ja, absolut. Vi får väl tacka så hemskt mycket för nu då.
Eller vill du måa in flikarna?
Det är bara så himla kul att se David bli kär i Almedalsveckan. Att
ja, men jag har alltid varit det.
Fast du har ju varit runt, så... det har ju blivit mer och mer. Du är ute och gör saker. Du går och lyssnar på saker. Du är på seminarium. Du tycker att det är så kul och trevligt och lärorikt.
Vet du, jag älskar mässor. Jag gillar att gå från bås till bås där det sker saker och det finns karameller. Och det tycker jag är trevligt. Det här är liksom som en stor utomhusmässa med olika pins och det är olika gratisprodukter som man får gå och ta av. Och kanske någon rolig tävling eller springer man på någon rolig person eller vad det nu än må vara. Så att ja, nej, det har ju varit, det är ju väldigt inne att vara en sån som kommer till Almedalen och vara negativt inställd till Almedalen. Men det har jag aldrig riktigt förstått. Det är skönt att komma ifrån lite. Det är ofta bra väder här och ja, man går runt och strosar lite grann. Det är väl jättekul.
Det är väldigt kul här. Ja. Men jag tycker ändå att det är oväntat att du är först upp och ut på morgonen.
Ja, då har jag haft uppdrag så tidigt då, så har jag tagit tillfället i akt.
Vill bara ut och lära dig saker.
Ja, det är klart jag vill.
Ja.
Man är inte här för att sova bort dagen. Det är man ju inte.
Och det här med Almis då? Hur känns det nu?
Almis?
Ja. Alltså, det var ju du som lanserade Almis.
Ja, Almis, ja. Ja, just det.
Har du
ja.
Glömt det?
Ja, men det är trevligt här på Almis, skulle jag ändå säga. Producent för det här avsnittet.
Det var Shukran Kavak.
Mm,
och podden spelades in.
Ja, det är inte vilket datum som helst, men tyvärr så kommer ni inte riktigt ihåg vad det här datumet innebär. Det är nu 25 juni 2026 och jag förväntar mig grattis från alla tre.
Åh, grattis, fyller år?
Nej.
Nej. Vad är det då?
Ja, ni får grotta i det. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på The Druid Zimmerman Show. Det är min namnsdag.
Ja, grattis.